Så där, god eftermiddag gott folk. Nu blir det lite sosseradio här ifrån Sävedalen och solen skiner från en nästan helt blå himmel. Nu hittar jag på lite för det är ganska många moln, men det känns som att det är lite sommar kvar i luften. Och i studion idag har vi med Jesper Hallén,
Daniel Dellenmark,
Jonas Athenius
och Anduena Resika.
Gött. Ja, hur mår vi idag då? Vi har ju hedersgästen idag, Jonas Athenius, vår gruppledare på Socialdemokraterna i Göteborg. Hur känns det? Några dagar kvar till valet.
Ja, men så är det va. Jag satt och räknade på det förut. Fick jag det till 79, det är 78, 77, 76 timmar kanske kvar nu. Så här på torsdag eftermiddagen. Så att ja, det tickar jag på. Tre dygn kvar och det är verkligen slutspurten. Det är lite som upploppet på ett långt lopp här. Man kanske har 50 meter kvar, spurten. Mm. Så att ja, det är full fart.
Det är gött. Vi ska säga att vi spelar in detta på torsdag eftermiddag. Så att det kan vara så att ni lyssnar på reprisen.
Och då eller så är det direkt.
Eller så är det direkt just nu.
Precis denna torsdag.
Exakt. Ja.
Eller så är det repris på torsdag. På lördagen menar
jag. Ja, så kan det vara. Exakt. Yes. Du har skaffat lite slutspelsskägg, Jonas, har jag sett.
Ja, men precis. Försöker hålla i känns. Det växer inte mycket mer, men lite sådär va. Lite vidskepligt. Nej, men lite sådär va. Ja, det är lite gammal idrottsman och liksom, ja, tävlingsseglat och annat. Så är det, lite, det är nog lite tävlingsinstinkt i mig. Det får nog erkänna.
Mm. Ja, men det är väl bra. Gött, det blir ju bra att ha när vi ska vinna valet nu då. Ska vi berätta lite, eller vill du berätta själv Jonas, vem du är? Gammal snickare läser man.
Ja, men så är det. Ja. Jag var faktiskt ute på ett arbetsplatsbesök i morse här på en byggarbetsplats i Björkekär och träffade den första personen jag jobbade ihop med, en lagbas som handledde mig som när jag kom ut från, eller ja, det var mitt första sommarjobb. Sen började jag som lärling på det företag som hette Kullenbergs en gång i tiden. Torbjörn Lundin träffade jag där och alltså, nu är det långt tillbaka. 1985 var det. Så det är ju ett tag sedan tillbaka, men det var så jäkla kul att se honom och få snacka minnen. Och sen för övrigt väldigt bra samtal. Så att, med andra ord, byggnadssnickare sedan många, många år tillbaka. Och egentligen tjänstledig. Jag har jobbat på ett av de stora företagen här i Göteborg. Men varit nu tjänstledig sedan. Ja, jag blev kommunal 2016, fick förmånen att ha det uppdraget därifrån. Så att fram till dess så jobbade jag. Jobbade lite fackligt i sista med granska underentreprenörer och så vidare. Så att byggbranschen, byggnadssnickare många, många år. Lite uppehåll, krisen 90-talet, arbetslös. Gjort ett par FN-tjänster, dels i Bosnien och dels i Kosovo. Mm. Men som sagt, byggbranschen är min hemvist.
Och det var väl via facket du kom in i politiken?
Det kan man säga att det var ju det som födde intresset. Kan man, så är det nog. Min pappa var facklig, var ombudsman på Byggnads och vice ordförande ett tag där för byggnadsarbetarna här i Göteborg. Så initialt, måste jag vara ärlig att säga, så var jag nog lite halvrebellisk i början. För att med mitt udda efternamn Athenius här i Göteborg så var jag lite Nisses pojk på byggena. Och det blev lite så här, du kommer snart gå in på facket och gå hans fotspår. Och det var lite aldrig, det kommer jag aldrig göra. Jag ska ut och knega, jag är proletär, jag ska ut och jobbar till pensionsåldern ungefär va. Det kommer aldrig hända och det höll i sig typ fram till 30-årsåldern, så ganska lång tid där. Ja. Men sen var det ett tillfälle så bytte jag företag där med min kompis jag jobbade ihop med och de hade inga skyddsombud. Jag har väl alltid varit lite noggrann och ordning och reda med skydd och sådana här saker och de tyckte väl att nu är det dags för dig att steppa upp här och de ville att jag skulle gå en kurs där. Jag vände bara om och tittade över axeln, men vad fasen, är det ingen annan som kan göra det? Nej, nu är det dags för dig. Så kom jag in på den vägen med lite fackliga uppdrag, skyddsombud, blev också fackligt ombud på företaget och kom ganska snabbt insikt med att det här var ju ett sätt att kunna påverka och få makt och kunna påverka i rätt riktning. Och hade uppdrag under några år men kom också till insikt att det är så mycket mer än bara det fackliga då, att vill man komma åt exempelvis arbetsmiljö, det är en lagstiftning i botten. Och det kan ju inte parterna utan det är ju faktiskt då riksdag och så vidare, så att då kom jag in på det politiska ådran där och det var väl någonstans där det föddes att kunna påverka på riktigt. Och vill man påverka samhället i stort då måste man in i politiken och då blir det givet för mig att ta steget vidare in i Socialdemokraterna.
Gött att höra. Jag tänker att vi kör en låt så pratar vi lite mer om politiken sen.
Absolut.
Så där, välkomna tillbaka till A-radion här med vårt första namn i Göteborg i kommunen Jonas Athenius. Visst är det så att en av Socialdemokraterna i Göteborgs huvudfrågor detta valet är ju det här med hyresrätterna, att rädda hyresrätterna. Det är så att högerstyret gärna vill sälja ut dem, eller ombilda, som man kallar det. Kan du berätta lite mer om det? Vad innebär det här med ombildningar?
Nej, men det är ju så här att vi har ju i Göteborg och många andra kommuner så har man något man kallar för en allmännytta. Och det är ju hyresrätter som man har i kommunen som kommuninvånarna då äger tillsammans. Det är kommuninvånarnas gemensamma egendom. Och i Göteborg så har vi något som heter AB Framtiden som är ett moderbolag som har, som jag tror många göteborgare känner igen, bolag under som heter Bostadsbolaget, Poseidon, Familjebostäder exempelvis. Och det är våra hyresrätter i Göteborg. Mm. De här vill högerstyret, det moderatledda högerstyret, ombilda. Framförallt i centrala stan har blivit en stor diskussion. Och där man vill gå vidare, och där hyresrätten dominerar. Det är många, många områden där man vill omvandla, helt enkelt rea ut dem på marknaden till privatpersoner och de som bor där givetvis i första hand. Ungefär 70% av marknadspriset går man ut med och omvandlar då till bostadsrätter. Mm. Och det innebär ju att de hyresrätterna försvinner. Problemet med det kan man fundera, om inte det är bra att folk kan bo i bostadsrätter? Mm. Absolut, det är absolut bra. Vi tycker att människor ska kunna välja om man vill bo i hyresrätt, bostadsrätt, radhus, villa eller oavsett det man kallar upplåtelseform. Men problemet idag är dels att vi har en enorm bostadsbrist i Göteborg. En lång, lång bostadskö, och att i det läget gå ut med de här typen av ombildningarna gör ju inte att det blir en enda ny lägenhet. Utan vi måste bygga vårt bostadsbrist. Det är ju det som är det avgörande. Och dessutom så är det faktiskt våran gemensamma egendom. Det är göteborgarnas lägenhet att vi rear ut på marknaden. Så att, och även ur det perspektivet så är det ju helt fel.
Ja, exakt. I Stockholm har man ju ombildat väldigt mycket mer än i Göteborg. Mm. Ja, för jag har läst, du har skrivit och sagt att Göteborg ska inte bli som Stockholm. Mm. Vad har vi lärt oss från situationen i Stockholm? Hur har det blivit där? Liksom?
Nej, men det man kan konstatera, vi har ju verkliga exempel att titta på, precis som du säger det. Jag brukar säga det, att Göteborg ska inte bli som Stockholm, utan i Göteborg, där bor vi tillsammans. Mm. Så det är ganska unikt i Göteborg. Vi har väldigt bra och blandade boendeformer i Göteborg. Du kan bo, du kan hitta, även om kön är lång, så kan du få tag i en hyresrätt centralt i Göteborg till en rimlig hyra. Det kan du inte i Stockholm idag. Du får köpa din lägenhet eller betala hutlös hyra eventuellt i någon hyresrätt, men det mesta är bostadsrätter. Och det gör ju också att staden blir, alltså, segregerad. Det blir de som tjänar riktigt bra, som kan bo centralt. Så får övriga mer vanliga löntagare, knegare, bo längre ut och utanför för centrala delarna. Så är det inte i Göteborg. Och det tycker jag är bra. Vi ska ha kvar det. Vi ska bo tillsammans i Göteborg. Du ska kunna bo med en vanlig arbetarlön centralt i Göteborg. Så därför så, exempelvis nu när vi bygger nytt, även centralt i Göteborg, så brukar jag kriga för att vi ska ha in mer hyresrätter. Och ibland kan man få kritik från vissa att då, men vem ska bo där? En ny tvåa för 14 000 i månaden. Det är bara de rika ändå som kan bo där. Ja, initialt kan det vara så. Men vi vet också att när vi bygger hyresrätter och tittar på generationer fram, kanske barnbarns barn till mig, så kommer det vara rimliga hyror i en framtid. För de lägenheterna vi har idag, det är ju kloka företrädare till oss som har byggt dem någon gång. Mm. Och det är ju de idag som kanske är 60, 70, 80 år gamla hus. Där har du en rimlig hyra. Sen tycker jag att vi ska bygga med investeringsstöd och annat och försöka få ner hyrorna något i produktionen. Men, men det är ju framförallt det äldre beståndet där vi får vettiga hyror.
Just det.
I vilken omfattning vill de sälja ut? Hur mycket vill de sälja ut?
Ja, det är en stor omfattning. De har ett förslag, det de benämner då, där hyresrätten dominerar i Göteborg. Mm. Och vi har ju tittat på det, nu har jag inte den sagt, det handlar om tiotusentals lägenheter. Det är stora områden i centrala Göteborg framförallt som är extra känsligt här då. Och det är klart att det är väldigt allvarligt, därför att har man väl gjort den ombildningen så är den ju borta för alltid. Mm. Utan som sagt, återigen, jag har inga problem, jag tycker man ska kunna välja hur man vill bo, men vi ska bygga bort bostadsbristen och vi ska inte ombilda och, alltså så här, bostadskön blir bara längre och längre utav det.
Ja. Precis, för det är ju redan en lång bostadskö i Göteborg. Ja, och den lär ju inte bli kortare om vi säljer ut våra hyresrätter.
Så att säga. En annan fråga där. Hur ser det ut med byggmarker i Göteborgsområdet? För Partille är en väldigt liten kommun med små möjligheter att bygga. Hur ser det ut i Göteborg?
Ja, vi har plats och mark att bygga på. Det har vi. Och det gäller att, jag tycker det är viktigt att man också, bygger på ett sätt där man använder stråk som är... Man kan säga att Göteborg är en väldigt stor kommun. Vi har mycket också tomma ytor ut på Hisingen, åkrar långt ut på landet. Vi har ju faktiskt landsbygd inom Göteborgs kommun. Och det finns de kanske som tycker man ska slänga ut någon villamatta långt ut. Jag tycker inte det är grunden. Det är viktigt att bygga inifrån och ut. Och vi har tillräckligt med plats ändå. Och bygga på stråk där vi har kollektivtrafikstråk redan upparbetat och så vidare. Alltså bygga mer kring de områdena. Sen är det viktigt att man bygger, som sagt, blandat. Där vi har mycket hyresrätter i Göteborg, där ska vi sikta in oss på att bygga mer bostadsrätter, radhus, småhus. Och tvärtom, i områden där vi har mycket ägt boende ska vi bygga mer hyresrätter. Mm. Men som sagt, mark finns och det finns möjligheter. Och också en annan del som är viktig i detta, det är att prata om segregation och så vidare, att det är viktigt också att bygga bort segregation. Det är ett område som vi vann gehör nu i fullmäktige här i våras, så det är jag glad för att vi fick med många partier på det, och det börjar nu ett arbete då kring från Gamlestan upp mot Kortedala, Bergsjön, Almanacksvägen för de göteborgare som vet det, upp den sträckan, att kunna bygga efter den sträckan på ett tydligare sätt så man liksom knyter ihop staden på ett bättre sätt.
Hur ser det ut med förtätningar?
Ja, men så här, vi behöver bygga mer stad, så att säga. Sen ska vi värna våra grönområden, det ska vi alltid göra på olika sätt. För en del är ju oroliga just därför att man bygger så tätt som man bygger bort alla grön. Det ska vi naturligtvis värna också. Sen tror jag på vissa ställen, framförallt mer centralt, kanske, så att man också behöver bygga mer på höjden i vissa lägen. Ja, det finns mycket att säga. Vi driver ju också, Socialdemokraterna i Göteborg har varit väldigt tydliga också, att vi inte är nöjda med den byggnation som görs, alltså mer utseendemässigt, arkitekturen helt enkelt, alltså hur vi bygger, vad blir det för hus? Jag har ju själv, som sagt, då varit i branschen i många år och sett också den utveckling där det går mer från att, jag sa att jag var byggnadssnickare, men ibland kan man fundera om jag är någon form av montör, därför att det sista jag var ute och producerade så var det väldigt mycket fasadskivor, och det var att skriva upp stora fasad liksom element och, eller liksom skivor istället för att jobba med trä och klassiskt material och murar och så vidare. Så att det har ju varit en förändring där. Och vi driver just att det ska vara mer av klassisk arkitektur. En bättre blandning helt enkelt. Att det också får smälta in i befintliga miljöer på ett bättre sätt än de emellanåt ganska fyrkantiga saker som byggs i staden idag. Men framförallt också att vi som politiska företrädare har möjlighet att tycka till om det. Det är en demokratifråga i botten där vi som folkvalda och så att säga, från göteborgarna också kan tycka till hur vi bygger staden.
Precis, för det, just den frågan du är inne på, den är nog viktig för många göteborgare och mig med faktiskt, här med att bygga vackert. Så kan man fråga sig, vad är vackert? Det är ju högst personligt såklart, men det är ju just så att stadsrummet, det är ju någonting som ingen kan välja bort, så att säga. Så sätt så kan man ju säga att göteborgarna ska få vara med och tycka till om hur det ska se ut.
Men det är viktigt att du säger det, Jesper, därför att jag kan ibland, har jag fått kritik från vissa då som menar på, ja, ska du ge dig in på liksom vilken bok människor ska läsa, vilka tavlor, vilken konst vi ska ha eller vilken musik som komponeras och så. Nej, absolut inte, självklart inte. Det ska politiken hålla sig borta från. Den friheten liksom inom konst och litteratur liksom, oaktat det jag nämnde här, eller om man målar tavlor, konstnärer eller liknande. Det handlar inte om det. Det här handlar om precis det du är inne på, alltså hur vi utformar staden. Och det finns en skillnad i det, i att det vi gör, precis som du är inne på, Jesper, det kommer ju stå där också. Du kan inte välja bort det, utan det kommer stå där kanske i 100+ år. Det är barnbarns barn som ska se det liksom. Och det tycker jag är viktigt också, att man, de människor som lever i den tiden där, då i alla fall kan tycka till om hur man vill se och bygga. Det vill vi också faktiskt göra, preferensundersökningar, så titta, vad tycker göteborgarna kring hur de vill utforma, att man på bättre sätt involverar göteborgarna i det.
Just det. För det är ju ingen, det är ju inte riktigt, det är inte som en vilken konstform som helst där ser det ut, utan det är ju, det allmänna rummet är liksom, ja, som vi var inne på, det är svårt att komma ifrån. Och promenera runt på stan. Sen är det ju inte så heller att kanske vi vill bygga enbart en stil klassisk, utan att det kommer ju ändå bli varierat.
Och det är ju också en misstolkning som har varit många gånger här, att ska allt bli klassiskt? Nej, idag är det ju en väldigt, väldigt låg andel. Vi gör ju det faktiskt några, det finns ju exempel på där vi gör det. Men det är väldigt, väldigt liten andel. Och det vi har sagt att vi ska bygga mer i klassisk stil. Och det kommer byggas andra typer av höga hus, och inte minst i centrala stan i en annan typ av arkitektur. Så kommer det vara. Men en större blandning, absolut.
låter bra. Kör lite Håkan Hellström på det. Håkan Hellström med Känn ingen sorg för mig i Göteborg, och det ska vi väl inte göra på söndag kväll när vi får resultatet i valet. Jonas, en annan stor valfråga är det här med skolan och vinster i skolan. Mm. Vad tycker vi om det egentligen?
Nej, vi vill ju begränsa eller ta bort så att vi inte har något vinstuttag i skolan. Vi har, det här är en spännande fråga egentligen, vi har en situation idag där Sverige faktiskt nu är enda landet i hela världen som har vinstuttag inom skolan. Obegränsat. Det finns inga begränsningar överhuvudtaget. Vi hade Chile här för några år sedan som nu hade det också, men nu har de tagit bort det. Så vi är ensamma kvar. Mm. Och i debatten är jag ute ibland och liksom driver frågan kring att stoppa vinstuttagen i skolan, så blir jag nästan anklagad för att nästan vara extrem i min hållning. Vilken vänster, radikal hållning ungefär och sådär. Nej, det är en ganska sund hållning. Vi vet att göteborgarna i stort och svenskarna i stort håller med. Det finns en klar majoritet som tycker att det är helt tokigt. Ja, även på den borgerliga sidan.
För man har väl gjort undersökningar på det?
Ja, det har gjorts undersökningar på det. Och i grunden är det också tokigt. Och som sagt, det är ju vi som är extrema i det här landet. Och de som driver de här från högersidan. Det är ju samlade högern kan man säga. Inklusive Sverigedemokraterna driver ju på. För att det fortsatt ska vara så här mot folkets vilja.
Ja, men vad ska vi göra åt detta då? Kan vi göra något åt det?
Ja, det kan vi ju, men det gäller ju, det är ju så här, det krävs ju politiska beslut och det krävs ju majoritet i en riksdag som man, för att få igenom detta, och man får ju hoppas att andra partier lyssnar in vad folket vill i den här frågan. Det är som sagt i grunden ett problem. Jag vill hävda att de här vinstuttagen som idag görs, vi hörde så sent som, det var ju förra veckan här, där bland annat en av våra stora skolkoncerner plockade ut 185 miljoner i vinst. Alltså det är ju barnens pengar. Ja. Barnens pengar går till ägarna istället för att gå tillbaka till barnen i skolan. Våra skattepengar. Alltså det är så tokigt så jag kan inte ta på det. Och det, grejen är ju också så här att vi har en marknadsskola idag. Så det är inte bara vinstuttaget i sig, utan det är hela modellen så som den är utformad. Så är det ett sätt att som folkvald politiker i en kommun så kan du ha lite makt och påverka, utan däremot har ju skolföretagen mycket makt. Mm. Och det borde ju vara precis tvärtom. Vi kan inte styra friskoletableringar idag. Vi har ju tagit upp från Socialdemokraternas sida nationellt då att vi vill ha ett kommunalt veto. Att vi måste kunna bestämma om utifrån behovet, om det behöver, så att säga, om man behöver liksom då komplettera med en friskola. Och här brukar ju de borgerliga säga då, ni vill ta väck valfriheten, man ska inte kunna välja skola. Så, nej, det har vi aldrig sagt. Man ska kunna välja skola. Det vi tar bort, det är vinstuttaget. Och jag utgår från att de här som brinner så mycket från skolan, de här stora aktiekoncernerna, självklart kommer vara kvar. Även om vi tar väck vinstuttaget, för de brinner ju för själva kunskapsuppdraget.
Mm. Ja, och är de inte kvar så tyder väl det på att de kanske inte ska bedriva skolor från första början.
Exakt.
Kan jag känna. Ja, men det räcker det med att förbjuda vinsterna då? Får vi en bra skola då?
Nej, det är klart att det finns mycket mer i detta. Och vi har, det här ställer ju till det, därför att i grunden för Socialdemokraternas sida så vill vi ju kunna kompensera skolorna också tydligt utifrån de behov de har. Vi har olika, beroende på var i Göteborg som skolan befinner sig, så är elevunderlaget, det ser olika ut och olika behov från eleverna. Det är det som ska styra, alltså de pengar och de resurser som går till den skolan. Dessutom är det så, det kan jag komplettera med då, i det system vi har idag så kan vi inte skjuta till, eller vi kan göra det, vi kan lägga till mer pengar, men då måste vi också ge samma liksom skolpeng vidare till de här friskolorna, fast de inte har behovet, så kan de ta ut det som vinst istället, och det är naturligtvis helt förkastligt, utan vi behöver komma bort från hela det här, ändra systemet i botten, men återigen, det är inte bara det då, utan sen handlar det om att på riktigt också lägga in resurser för vår personal som jobbar i skolan. För det handlar om att öka attraktiviteten, att vi får fler kompetenta lärare. Och det är inte bara lärare, utan det kan krävas andra yrkesgrupper, elevassistenter och liknande, kuratorer och så vidare. Men att egentligen, för mig så handlar det egentligen om att rektorn, jag är byggnadssnickare, jag kan inget om skolan på det sättet. Mitt jobb, det är att säkra att rektorn längst ut som har sin lärargrupp och sin personalgrupp ute på en skola få de resurser som den rektorn förtjänar utifrån de behov som finns hos barnen. Det är det som ska avgöra. Och det vill jag säkra upp. Och där har vi ju också varit tydliga i, från Socialdemokraterna i Göteborg. Där driver vi ju en fråga kring byråkratibesparing. Vi vill lägga ett anställningsstopp för det vi kallar byråkratiadministration. Och istället se till just att fylla rektorns plånbok så att rektorn själv kan bestämma vilka resurser som behövs. Och med det inte sagt, det kan ju finnas också att de har administrativ avlastning, men då är den ju efterfrågad, den administrativa avlastning som rektorn bedömer och lärarna bedömer behövs på den skolan. Det är ju bra administration. Men i grunden handlar det om att förstärka och prioritera så att det blir fler kompetent personal som möter våra barn, både förskola och grundskola.
En fråga där. Hur ser tidsplanen ut från det att om man skulle kunna lägga ett sånt beslut om förbjuda vinster i välfärden och i skolan?
Det vet jag. Jag vet faktiskt inte det. Det är ju den frågan lär ju vara nationell, eller den är nationell. Mm. Och jag kan inte hur man har tittat eller hur långt gång man är i utredningar kring det. Så det vågar jag faktiskt inte svara på.
Okej.
Men jag ser ju förr desto bättre.
Absolut. Mm.
Så kanske många frågar sig, hur ska vi ha råd med en bättre skola? Har vi någon lösning där? Räcker det med att stoppa vinsterna?
Nej, men vinsterna är ju en del naturligtvis, ja. Men sen gäller det att prioritera. Det är vad jag menar där med att också prioritera så att resurserna går rätt. Vi tar ju in en andel då skattepengar från Göteborg. Det är ju alla kommuner för att förse olika typer av välfärdsverksamheter, men i det här fallet skola och förskola. Om vi håller oss till de grundläggande delarna. Och då är det ju så att då handlar det om att prioritera, se till att och säkra. För det tror jag, och där är jag lite självkritisk, att vi måste se till att säkra att resurserna når hela vägen ut. Vi har ofta varit nöjda med att liksom, ja, men nu har vi tillfört så och så många miljoner till skolan. Och sen släpper vi bollen där. Mm. Jag tror att vi som politiker måste bli bättre och följa upp att verkligen se till att ja, nu har det nått ut. Nu har rektorn fått sina pengar. Och nu ser vi också skillnad. Nu har de anställt nya lärare här. En ny kurator som vi har saknat i flera år. Nu är den anställd. Nu jobbar den här. Alltså säkra verkligen. Se till och följa upp att det verkligen händer. Mm. Och det där är ett fenomen som jag tror vi blir mycket bättre på. Även inom helt andra områden. Äldreomsorg, socialtjänst och så vidare. Att resurserna som vi skjuter till når hela vägen ut. För det är då vi lyfter kvaliteten. Det är då göteborgarna märker att det blir bättre skola. Bättre vård, bättre omsorg och så vidare.
Just det. Ska vi köra lite musik på det? Jag vet Jonas att du hade en favoritlåt här. Som du...
Ja, men kommer lite nyare låt va? Ja. Är det så? Ja. Cold Heart med Elton John och Dua Lipa här va?
Exakt.
Härligt.
Kör vi den. Så där gott folk, nu är vi tillbaka så här med Jonas Athenius som dagens... Jonas Athenius ska jag säga. Ska jag uttala det korrekt. Som dagens gäst här. Vårt första namn från Göteborg i kommunen. Jonas, det är ju många som pratar om det här med ekonomi nu och särskilt kanske elpriser och sådär, plånboksfrågor. Det har blivit dyrare att leva, kan man märka i matbutiken till exempel. Varför är det så här? Har vi någon anledning till detta?
Ja, men vi har ju en situation och haft nu, tragisk situation botten givetvis sen Ryssland invaderade Ukraina. Och vi har ju egentligen, det kan låta hårt, men en form av krigsekonomi. Vi drabbas väldigt hårt av det som sker i krigets spår. En personlig sak som jag märkte tidigt och som jag märkte på ett helt annat sätt. Jag såg att jag var byggnadssnickare i botten här och tittade i min egen bransch. Just byggmaterialpriser var en grej som hände väldigt, väldigt snabbt. Priser på armeringsjärn stack i höjden. Visar ju så sen då att många av de här stålverken som tillverkar, det var just Ukraina. Okay, och när de har ställt om sin organisation där de använder ju sina stålverk och annat till helt andra saker idag, så blir det brist och då sticker ju priserna. Och det här ser vi ju, och bränsle givetvis, det man märkte i privatekonomin, det första jag tänkte på det var kanske att tanka bilen. Och sanslösa priserna det tickar där med rasande fart. Och detta sprider sig också till matvaror och annat nu. Och det är ju en konsekvens av den bristsituation som finns i krigets spår kan man säga då.
Vad kan vi, jag vet inte om man kan göra något i kommunalt håll, tänker jag. Är det några åtgärder man kan göra på här i Göteborg?
Ja, alltså, det är nog, man kan väl säga generellt ska jag säga att det är lättare att jobba på nationell nivå. Vi har ju haft förslag där, bland annat elen nu som har dratt iväg något hiskeligt. Mm. Det är ju väl den som nu är mest på, alltså som vi märker, då är vi fortfarande i september och jag tänker när vi kommer fram i vintertid här så, och vi verkligen behöver mer el och värme och energi, så kommer detta märkas. Så där har vi ju gått fram med ett högkostnadsskydd från Socialdemokraternas sida för både folk och företag, så att säga, alltså både privat och för näringsliv. Men även, vi har ju haft andra också här med reformerat reseavdrag och pausat reduktionsplikt och annat där på bränsle. Men på kommunens sida så finns det inte lika mycket att göra, inte på samma sätt. Det finns lite taxer och avgifter liknande man kan jobba med eventuellt, men det är lite svårare på det sättet. Utan det som är viktigt att fundera på framåt här, det är ju, vi får ju drabbas ju på ett annat sätt här. Alltså i och med att du också har en inflation som sticker iväg där pengarna blir mindre värda, så behöver vi också kompensera när vi räknar upp för den kostnader, både för varor och tjänster som vi betalar för. Och givetvis den allra största posten i Göteborgs stad, det är våran personal. Alla de anställdas löner. Och där är ju ett, ja, det räknas ut på ett visst tekniskt sätt, ett index då som man nu spår kommer dra iväg ganska rejält. Och det är ju väl då viktigt att försöka prioritera och kompensera för detta så gott det går. Det är ett sätt att också täcka upp, för annars risken är om du inte gör det, det är att det blir nedskärningar. Mm. Och det är ju det vi faktiskt har sett också hittills redan nu då, när Moderaterna styr Göteborg så gör de inte det. De räknar inte upp. De räknar upp ungefär hälften utav det som skulle krävas. Och det innebär ju praktiken att man behöver skära ner verksamheten.
Mm. Tänker på det här med, Anna-Vina, hade du en fråga? Nej. Jag tänker på det här med elen. Det är ju många, det är en debatt som kommer upp det här med kärnkraft. Mm. Högern vill bygga fler kärnkraftverk kanske. Vad står vi i den frågan från Socialdemokraterna?
Ja, men vi har ju intagit en linje nu att vi behöver ju se över hela energibehovet i stort och i stort sett säkra också vårt eget behov på ett bra sätt. Och då är ju alla energislag, vi behöver jobba med alla energislag inklusive kärnkraft. Nu är det inte tal om kanske någon ny. Vi har inte sagt nej om en privat intressent skulle gå in och investera i kärnkraft. Så. Men det kanske inte är, utan det är mer att bevara den kärnkraft vi har. Man ska komma ihåg också att kärnkraft är ju ren så länge den, så att säga, då inte det händer något, så är det väldigt allvarligt ofta då, men annars är den ju ren. Men det blir ju ett avfall. Och det är väl den stora knäckfrågan som vi inte har löst, och det är ju den som är så svår. Väldigt, väldigt svår, ärligt talat. Det är ju, vi har ju ingen riktigt 100% lösning ännu på det befintliga, och det har vi haft i många, många år. Men som det är nu så behöver vi ju kärnkraften också. Men vi vill ju också ställa om givetvis. Nu har vi ju en stor fördel med vattenkraftverk i Sverige och vattenkraft, som är, det är positivt att vi har en väldigt stor andel. Men det vi vill bygga ut, det är ju framförallt det vi kallar havsbaserad vindkraft. Alltså att man bygger inte någon enstaka vindsnurra här och där, utan stora vindkraftsparker. Alltså flera, kanske 50 vindkraftverk i en samlad massa så att säga. Men långt, långt ut från kusten, långt ut från land. Långt ut till havs, där det dessutom, säger jag som seglare som har seglat mycket, där det blåser mycket oftast, alltid i princip. Väldigt få vindstilla dagar. För det skulle ge en helt annan effekt. Men givetvis också satsa på solceller och solenergi, som där tekniken är också utvecklas på ett helt annat sätt. Mycket effektivare solpaneler som fångar på ett bättre sätt. Och där har vi ju stora takytor och även väggar och annat man kan nyttja, som jag tror vi kommer behöva vara ännu bättre på. Och det ser vi ju inte minst privatmarknaden, där vi har stimuli för att liksom också villaägare och liknande kan investera i solceller på sina tak.
Hur ser utbyggnaden ut av vindkraftparker och solceller och förnyelsebara elkällor? Hur ser det ut?
Jag vet att man trycker på för det från nationellt håll. Jag har inte insatt exakt i tidsplaner och så, men jag vet att man trycker på. Jag vet också att vi har planer. Och många intressenter, de står lite på kö här att investera just i vindkraft, och vi har, jag kommer inte ihåg exakt hur många, men vi har några projekt efter västkusten och även, alltså, även på ostkusten, men som vill investera just i de här vindkraftsparker kan man kalla det, men långt, långt havsbaserat och långt ut havs.
Det är många sådana som har stoppats på grund av det borgerliga, som har röstat nej.
Ja, alltså, ja, det, ja och nej tänkte jag säga, vissa kustkommuner har ju reagerat. Här i Göteborg så är det framförallt Uckerö kommun som är närmast oss då, grannkommun ute i väster, som har reagerat på detta och är väldigt tveksamma, och det är väldigt blandat inom partierna också där då i och för sig. Det ska ärligt sägas, jag är lite osäker på Socialdemokraternas hållning där. Jag tror vi är lite mer positiva än andra, men jag tror vi går mot en utveckling. Jag tror att man behöver också se, titta på hur, jag tror många får en bild av att detta är väldigt nära inpå. Man ser en vindsnurra som ska ta horisontutsikten, men det här är ju långt, långt ut i havs. Va?
Precis, för det är väl många som kanske oroliga att hela havsbandet blir full
av... Ja, men precis, att horisonten blir bruten och detta. Jag har respekt för det, men som sagt, det här är ju inte, det är inte hela kusten till att börja med, utan det är delar. Nej. Och sen är det också framförallt mycket, mycket långt ut.
Mm. Yes, men vad skulle du säga att Socialdemokraterna vill göra för att stötta hushållen och företagen?
Nej, men vi har ju som sagt det här högkostnadsskyddet för el. Jag tror det var för privat, så att säga... På privatsidan var det 30 miljarder. Och på, har vi även på näringslivssidan, alltså mot företag, också ytterligare 30 miljarder. Det är en jättesatsning vi går in med där. Och det kan man säga mer än akut. Det är ju inget som blir hållbart på lång sikt, utan där måste vi få till en omställning och komma bort från framförallt det gasberoendet som finns. Och som kanske inte är så mycket i Sverige, men Europa, Tyskland och så vidare har ju detta. Vi är ju ihopkopplade till energisystem. Ja. Och det är det någonstans som man behöver komma bort från det. Därför tror jag också detta på ett, om man ska se, man vill inte ta ordet positivt i sin mun, men jag tror att detta på något sätt ändå trycker på i omställningen mot mer förnyelsebart och fossilfritt framförallt då, på sikt.
Och det du var inne på med solceller, jag tänker i Göteborg har vi fördel att vi har ju många kommunala byggnader. Man skulle kunna använda och sätta solceller på taken. Och,
så är det. Jag lyfte allmännyttan innan där, utav mer kanske då ska säga, socialt perspektiv och vikten av det. Men vi har faktiskt ett väldigt positivt exempel som var tidigt ut med detta. Ett lite mindre som heter Gårdstensbostäder, som vi för övrigt har en väldigt bra modell som vi gärna vill exportera till Frölunda och Biskopsgården. Men det är en lite annan fråga i kampen mot segregationen. Men tar man just ut ett klimatperspektiv, var de väldigt tidigt utnyttjade sina tak, de kallar för solhusen där man har investerat tidigt i solceller för att också täcka upp energibehovet lokalt på ett mycket bättre sätt. Så vi, där kan vi också faktiskt jobba med allmännyttan och våra egna tak som du är inne på, Jesper.
Och jag kommer att tänka på kollektivtrafiken. För där tycker vi väl att priserna är lite för höga om vi vill att folk ska åka kollektivt.
Men så är det. Så är det. Och det är ju ett kort idag ligger på 815 kronor i månaden. Och det är klart att
det är saftigt.
Det är ett saftigt pris. Så är det. Och där har vi ju förslag om att sänka kollektivtrafikpriset. Och jag tror att på sikt så behöver man se över det. Nu är det i grunden en regional fråga, för det är regionen som hanterar kollektivtrafiken. Men jag tror generellt att regionen behöver se över detta, för att det behöver bli mer... så att säga, jämlikt i form att man faktiskt har råd att betala ett månadskort också. Det här är mycket, det är både en klimatfråga som vi var inne på. Vi behöver fler som åker kollektivt. Vi behöver utveckla kollektivtrafiken i Göteborg så att den blir attraktiv. Och att man, det finns ett sånt här tidsgräns ibland när det blir attraktivt och inte det tar för lång tid, och då struntar man i det. Så att ha en attraktiv kollektivtrafik, det handlar dels om att förbättra turtäthet och så vidare. Men det handlar också om priset. Och priset blir ju mer för oss socialdemokrater också en jämlikhet och jämställdhetsfråga om man ska vara ärlig. För att många gånger så är det kvinnor då som kanske då inte har bil och är beroende av kollektivtrafik. Så att det är en väldigt viktig fråga i många olika aspekter.
Ja. Och det är väl också en nyckel till att bryta segregationen, tänker jag. Att
det är det också.
Vi har ett...
Det är det också. Där har vi ju jobbat många år, och där har vi ju tvingat högern. Vi har tvingat dem i opposition här nu, men också det här med sommarlovskort exempelvis. Att vi har kunnat dela ut det. Ja, våra högstadier och ettan, tvåan på gymnasiet, som man också kan röra sig på ett helt annat sätt över hela stan under sommarmånaderna.
Ja, det finns en myt om att socialdemokrater gillar Bruce Springsteen. Är det så?
Ja, det kan ju vara så. Det är inte så att du har Hungry Heart på gång? Nej.
Nej, så kan det väl inte vara, eller?
Nej, tror jag inte.
Vi kollar
vad som kommer. Ja, det är bra.
Exakt. Ni hörde Bruce Springsteen med Hungry Hearts. Jonas, det pratas ju en del om privatiseringar och utförsäljningar som högern verkar tycka är kul. Men det finns ju en nackdel med det.
Ja. Alltså det, är ju, det här är ju ett spår som har varit väldigt tydligt under den här mandatperioden i Göteborg, där man har lagt väldigt tydliga förslag då till fullmäktige kring att framförallt i det, de bolag vi har att sälja ut delar av beståndet så att säga i våra bolag. Det kan vara allt från fastigheter till andra delar. Bussbolaget är ju det som har gått längst och det säljs ju av nu då. Och i grunden så finns det ett problem med det utifrån att det är lite som allmännyttan vi pratade om innan, våra hyresrätter, att vem ser de här det låter lite som det, ja, det är några affärsägares bolag. Nej, men det är göteborgarnas bolag. Det är våra bolag. Av olika skäl så har vi valt att lägga det i bolagsform. Ibland gör vi tvärtom. Exempelvis hade vi upphandlingsbolaget för några år sedan. Det tog vi tillbaka till förvaltning. Det blev en inköp och upphandlingsförvaltning. Men grundsyftet är ju hela tiden att det ska fylla en nytta för göteborgarna. Det är därför det finns inget egenvärde att ha en massa bolag och, för att det är schysst. Liksom, utan det ska fylla en samhällsnytta. Och sen väljer vi att ha dem i bolagsform. Och vissa av de här bolagen är ju bolag som vi faktiskt tjänar pengar på. Vi har ett energibolag som vi tjänar pengar på tal om energi, som vi får in medel på. Utifrån, det finns vissa marknadsmässiga principer som man har möjlighet att driva där. Hamnbolaget och så vidare. Även fastighet inom Higab, som är ett fastighetsbolag. Och det ska man komma ihåg. Ja, varför då? Ja, men det här är pengar som går tillbaka till göteborgarna. Det är pengar som går tillbaka in i välfärden. Och säljer du av de inventarierna, ja, det gör du en gång. Och du kan få bra betalt för det, absolut. Men du gör det en gång och sen är det borta. Jag hörde att Moderaterna nu vill satsa på tryggheten i Göteborg. Ja, det var väldigt stor som jag har inte den exakt i huvudet nu. Men de ville finansiera genom att sälja av fastigheter. Och det där är ju väldigt, väldigt kortsiktigt. Att sälja av egendom för att sen övergå, liksom lägga in det i driften, om ni förstår vad jag menar. Det är ju inte hållbart i längden. Och det finns kända kommuner, moderatkommunen för övrigt, som har gjort det. Danderyd, det tycker jag är ett väldigt bra exempel att ta upp här. Som i princip sålde av mycket av sina egendomar och inventarier som var Danderydsborna. Det är ju en väldigt rik moderatkommun utanför Stockholm. Där man fick chockhöja skatten. Den moderatledda styret fick chockhöja skatten, för de klarade inte av välfärdsuppdraget. Det finns andra kommuner i närheten, Kungsbacka, ett exempel, som också har fått höja, som har högre skattesats idag än Göteborg för att klara av välfärdsuppdraget. Det är väldigt viktigt också att komma ihåg att dels samhällsnytta, men också att det genererar någonting tillbaka till göteborgarna. Så av det skälet så tycker jag det är helt förkastligt att ha det. Jag är inte dogmatisk på något sätt, men det kan finnas skäl ibland varför man behöver göra någon typ av affär. Men i grunden, nej, absolut inte.
Här, det är, som du säger, det är ju löpande inkomster till,
absolut,
till göteborgarna och till välfärden.
Och sen har vi situationer om man tittar på inom helt andra områden. Vi var inne på skolan tidigare här. Vi kan titta på äldreomsorgen som ett exempel. Där vi har, tyvärr säger jag då, för vi vill ju riva upp det, men vi har ju ett valfrihetssystem inom hemtjänsten. Och då brukar jag också bli anklagad med Jonas, ingen ska få välja, alla ska ha samma gråa massa ungefär. Och det är inte sant, det stämmer inte. Men däremot så är det ju för de borgerliga partierna, Moderaterna, väldigt viktigt att marknaden ska kunna konkurrera. Man måste släppa in marknaden på välfärdsområdena. Och det, vi vet att det skapar helt skeva incitament. Det är samma som med skolan, att det finns ändå en lönsamhetsmått i botten. Som gör också att det sorterar, att det blir de enkla omsorgstagarna, de enkla eleverna, de enkla, om vi tar inom vården, patienterna. Det är det som man vill hantera. Men det är svårare, det kan vi lämna till offentliga. Eller det behovet är större. Och det är helt skevt incitament. Där har vi lyckats stoppa mycket under faktiskt oppositionstiden här. Där vi har stoppat allt från något som heter utmaningsrätt, som är en väldigt hård modell som i princip du kan gå in och konkurrera ut vilken välfärdsverksamhet som helst. Den har vi sett till att pausa. Det har vi gjort upp med Moderaterna där. Och varit tydliga och fått förhandlat genom att det är stoppat. Vi har även stoppat LOV inom äldreboende, men vi har det i hemtjänsten idag, ungefär 5% väljer. Men det viktiga valet här, och jag vill ändå kommentera det, för ofta så blir det att sossarna vill inte att man ska ha valfrihet. Jo, men det ska utgå från individen. Det ska utgå från Agda som har ett behov den dagen. Kanske av att istället för dammsuga så vill jag gå ut på en promenad, jag vill åka och fika på konditoriet. Det valet självklart, eller vilket val det är må vara, det är det som är det viktiga. Det är inte vilken aktiebolag hit eller dit som ska driva den verksamheten med lönsamhetsintresse, utan då får vi ju pengar över. Det är också väldigt kostsamt för oss. Vi får ju kontrollera alla de här företagen. Att de gör rätt för sig. Och ytterst är vi ansvariga. Då menar jag att det är bättre att vi hanterar det i egen regi. Men självklart med valfrihet. Självklart med äldreboende som vi rustar upp och lägger pengarna på. Kan olika inriktningar, livsstilsinriktningar och liknande. Det tycker jag absolut vi behöver bli bättre och utveckla det ännu mer. Absolut.
Finns det några exempel på bolag som är i farozonen att säljas ifall högern får fortsätta bestämma?
Nej, men det finns ju väldigt tydligt kring det har gjorts uttalanden under den här mandatperioden, dels kring energibolaget. Nu senast hade vi en debatt om Liseberg som var väldigt tydligt, som jag tycker är väldigt viktigt personligen, att det är göteborgarnas Liseberg, det är folkets liksom Liseberg. Och den bredd som finns på Liseberg idag med allt från de senaste åkattraktionerna till polketten som har varit väldigt mycket på debatten då. Och där man ska liksom, väldigt spännande med spontandans. Men först ska du lösa ett årskort och sen ska du ha liksom 50 kronor för varje spontandans. Ja. Det blir så här, okej. Nu är den, nu har vi lyckats stoppa delar av detta då, så det ska ärligt sägas. Men det var ju tankarna. Och det grundar sig i botten för att man har skrivit in från Alliansen, till exempel Liseberg, att de ska ha avkastningskrav med motsvarande liksom övriga, med Gröna Lund och andra aktörer. Och då redan där märker man att då faller de här smalare delarna bort, det som gör Liseberg i det här fallet så unikt. Och då menar jag att nej, det är inte okej, utan det ska vara brett, det ska ha bredden. Men det är ett exempel, och det har man uttalat att nej, varför ska vi äga det? Det finns ingen anledning. Så att, ja, det finns där hela tiden i botten. Och finns ständigt där. Att det är en alena görande lösning att lösa ekonomiska. Att sälja av inventarierna, investera i driften. Och sen så, det kommer ju sluta i att borgarna driver oss mot en skattehöjning.
Och det vill vi inte vara med om.
Nej, det finns inget egenvärde att höja skatt. Det ska gå tydligt till de behov som finns. Och det ska gå till våra yngsta elever och våra äldre sköra och hela livet däremellan. Alltså våran välfärd, här handlar det i grund om att sätta välfärden först på riktigt.
Bra, vi kör lite Beatles. Så där, det var lite Beatles med Yellow Submarine. Tycker du om Beatles, Jonas?
Jag brukar säga att jag är allätare på musik. Sen kan jag inte säga att det är det här jag spelar på helgen när jag kommer hem. Det är det inte. Det är en klassiker, Yellow Submarine. Absolut. Man har hört några gånger.
En annan viktig fråga i valet nu, Jonas, är ju med segregationen och brottslighet. Att vi vill bryta segregationen. Hur ska vi gå tillväga?
Ja, det här är ju faktiskt en av, jag skulle nog säga, den största frågan vi har. Tittar man på Göteborg, Göteborg är en fantastisk stad. Det är det verkligen. Men det är också en väldigt tudelad stad. Det har, beroende på var du växer upp i Göteborg idag, så har du så olika chanser framåt i livet. Och vill vi på riktigt ta tag i den här frågan, så är det är väldigt grundläggande delar man behöver gå in. Det går liksom inte bara lite på ytan eller något projekt här eller projekt där, utan man måste verkligen ta tag i den här frågan på djupet. Och tittar man på ett område som har drivit segregation, det är om man tittar historiskt tillbaka, så är det också hur vi har löst integration. Alltså människor som kommer till vårt land, invandrare som kommer hit och får uppehållstillstånd och stannar i Sverige. Var bor man någonstans? Och tittar vi historiskt tillbaka i Göteborg, så kan vi nästan peka ut de där områdena ganska tydligt. Det är de som polisen idag då kallar utsatta, särskilt utsatta områden. Det är Biskopsgården, det är Tynnered, det är Lövgärdet, Hammarkullen, Bergsjön och så vidare, Hjälbo. Det är ofta där. Och jag själv bor i Torslanda. Kan jag säga att det har ju inte direkt varit med och tagit något ansvar genom åren. Men inte heller centrala stan. Vi har stora områden, vi pratar om en stark allmännytta och så vidare. Vi har stora områden som kan kliva in och ta ansvar här. Och för att lite grann ändå förstå det här på ett bättre sätt, så är det så här att vi har ju haft under Fredrik Reinfeldt-åren och Moderaternas styre, så hade vi en väldigt generös flyktingpolitik. Vi hade ju fram, de som kommer ihåg här, 15, flyktingkrisen och så vidare. Som till slut gjorde att vi fick stänga gränserna. Vi fick stänga igen. Det funkade inte, och det var inte för att vi var hemska och hårda och kallhjärtade att nu, utan det var av väldigt, väldigt praktiska skäl. För människor som kommer hit, vi måste kunna göra ett ordnat mottagande. Vi kan ju inte lägga dem på gatan. De måste bo någonstans. Barnen måste ha en förskola, skola gå i. Vi måste se till att fixa en utbildning för föräldrarna så att de kommer in i arbete. Vi måste lära sig svenska språket. Vi orkar inte. Vi klarar inte. Det finns inte den kapaciteten. Och vi kommer liksom aldrig kunna ta emot alla världens flyktingar. Så det funkar ju inte så. Mm. Utan nu har ju Socialdemokraterna nationellt lagt om hela flyktingpolitiken. Det är ju vi som har gjort det. De andra snackar. Vi har gjort det. Vi har nu gått ner på en nivå som är historiskt låg. Och vi har sagt att vi ska ta vårt ansvar i det samlade europeiska mottagandet. Men det ska vara motsvarande till våran befolkning. Och då handlar det ungefär till 2-3% av EUs mottagande. Det ska Sverige ta. Sen har vi gjort så här, att vi också sett till att de här ofta moderatledda kommuner då, som har smitit undan sitt ansvar, nu också måste ta ansvar. Det finns något som heter bosättningslagen i Sverige. Mm. Där då de människor som får uppehållstillstånd i Sverige placeras ut i alla Sveriges 290 kommuner. Så alla måste hjälpas åt. Precis samma sak kan man säga, liknande vill vi göra i Göteborg. Vi ville ha det vi kallar flyktingstopp till våra förorter. De har tagit ansvar i så många år nu. Nu är det dags för övriga Göteborg att kliva in. För vi är ju enligt bosättningslagen också skyldiga att ge en tillfällig bostad när man kommer hit. Det måste alla kommuner göra. Och då har vi en stark allmännytta, om inte nu högern ombildar bort den. Och då kan vi göra det. Så att där har du ett väldigt, väldigt viktigt del. För om du då bor i ett mindre, alltså ett område där du har exempelvis modersmål som svenska som dominerande, då kommer ju de barnen börja i skolor, komma in i svenska språket på ett helt annat sätt än när du kanske då, och det är naturligt, nu kommer till ett land där mamma och pappa inte kan prata svenska, och kanske då vi har språksvag, alltså där alla eleverna i den förskolan exempelvis heller inte har modersmål som svenska, och personalen dessutom har dålig svenska, då blir det inte bra.
Nej. Men hur ska vi göra då? Ska vi utbilda personalen i svenska rent konkret?
Jag tar man förskolan exempelvis, och har vi, det blir ju så det kallas fint ord om en kompensatoriskt uppdrag. Alltså att när föräldrarna, och det är inte konstigt, de ska lära sig svenska, men det lär de sig inte på en dag. Men däremot börjar man i förskolan eller i skolan, då är det ju viktigt att förskola och skola kompensera för föräldrarnas språkbrist initialt. Men då är det viktigt att eleverna och barnen möter personal som kan en god svenska. Mm. Och där driver vi ju frågan exempelvis om språktester. Vi vill höja kvaliteten. Att man har en hög språknivå när man jobbar i förskolan exempelvis. Men också se till att ha ett språklyft för våra befintliga personal. Att man kan plugga vidare på arbetstid. Men det är viktigt att vi säkerställer det. Just för att kunna kompensera de här barnen på ett bra sätt. Men det är ju en viktig del. Men som sagt, boendedelen är viktig också här. Att växer man upp i mer blandade områden där vi har svenskan som dominerande språk, då kommer du in i språket. Och det gör ju också föräldrarna.
Ja, men en annan del av segregationen som man märker när man pratar med alla ute är ju att de som kommer från dessa områdena har ju unika namn och annorlunda namn. Mm. Och när de väl söker jobb så är det det som brister i slutet. Att de inte kommer på intervju eller de får inte möjlighet till en jobb. Mm. Vilket leder ju till att de inte känner att de får självförtroende, att de kan nå vidare och så. Vad säger vi om det?
Nej, det är naturligtvis dåligt. Och vi har ju en diskriminering där. Mm. Det är helt uppenbart så. Hör ofta just det först fram ibland när man pratar med medborgare i samtal när man är ute och inte minst nu. Vi var det som har knackat dörr och så vidare. Så att det är ju någonting vi behöver jobba med. Och det tror jag också, dels har vi ju ett ansvar. Man ska komma ihåg att Göteborgs stad är ju en stor arbetsgivare. Vi är ju 48 000 anställda i vår stad. Vi har ju ett stort ansvar inom våra områden. Och det måste man säga att det tror jag till stora delar vi gör. Vi har tittat faktiskt just på hur ser våra anställda ut i förhållande till stadens befolkning i stort. Och vi speglar liksom befolkningsstrukturen i stort. Där vi har ett problem, det är faktiskt i chefsled. Där vi ofta då blir mer svenskklingande namn om man får säga så. Där behöver vi jobba vidare. Men jag tror att man behöver göra det olika på arbetsmarknaden. Ja. Parterna, som det heter så vackert, alltså arbetsgivarparten och fackliga, att jobba det här med integrationsfrågor och att hur man jobbar med antidiskrimineringsfrågor. Alltså att komma bort från de här delarna. Sen när det gäller arbetsmarknaden i stort så tror jag det är viktigt att också man, och där har vi en modell i Göteborg där vi har jobbat med sedan vi styrde innan, där vi, och vi vill faktiskt förstärka nytta, vi vill skapa något vi kallar integrationscenter där man tidigt kommer in med bra insatser för föräldrarna, ofta både mamma och pappa, det är viktigt att säga, inte bara pappa utan mamma och pappa. Där man kommer in, får tidiga insatser, språket kommer vara avgörande, svenskan behöver vi stärka tidigt för den är så avgörande att komma in i språket. Men också utbilda mot bristyrken. Det finns en stor efterfrågan på många yrken idag. Och vi kan bli ännu bättre på det. Och riktiga yrken, inte några låtsasjobb som jag brukar säga ibland, som man från högern och SD annat, och det är så här, jag kallar det alltså, mer eller mindre förnedringsjobb, och de hävdar att de kan gå och städa lite för någon 50 kronor i timmar. Nej, så kan vi inte. Och dessutom är det att degradera viktiga jobb. Jag var själv ute och hotellstädade för några veckor sedan. Jag var byggnadsarbetare i botten. Jag var helt genomsvett på 4 timmar. Jag körde housekeeping på morgonen på Hotell 11. Det var sjukt. Och jäklar vilken energi och kraft och vad skickliga de är. Mm. Så att, nej, men oaktat det. Alltså riktiga jobb. Bristyrken. Och där man kan få jobb, komma in, självförsörjning. Och vi vet också när du kommer ut på arbetsplatser att du får en helt annan integration. Jätteviktigt. Jag faktiskt, nu pratar jag mycket här, men jag var ute på en arbetsplats i morse. Jag nämnde början programmet här, en byggarbetsplats i morse uppe i Björkeskär. Det var fortfarande då, där vi jobbar med jämställdhet inom byggbranschen, så är det, men det var en kille då, afghansk, ensamkommande kille, som kom, jag tror det var för 6 år sedan hit, som han nu hade fått en utbildning. Alltså, som jag en gång i tid bygg och anlägg, gick nu som lärling, 88% där. Pratar perfekt svenska, kommit in i bygglaget, känner bra liksom med gänget där och trivdes skitbra. Mm. Och liksom också lyfta fram positivt, det går, men vi behöver stötta på rätt sätt.
Ja.
Och vi behöver liksom hitta på riktigt de här instrument som krävs för att få en bra, och då blir det grym integration. Alltså, jag bara ser framför mig, jag blir så glad när jag snog och snackar med honom, för han har ju världens möjligheter framåt.
Ja.
Så att det går, men där måste vi steppa in och jobba tillsammans för en bra integration.
Mm. En annan grej jag tänkte på var, alltså, de som kommer flyktingar från andra länder, de har ju ganska stor bakgrund, yrkesbakgrund, där de har pluggat, de är advokat eller de har hög utbildning.
Exakt.
Men de kan inte använda det här i Sverige. Och så är de fast. Vad kan vi göra för dem?
Nej, men jag tror att generellt så är det bättre. Alltså, människor kommer med erfarenheter, oaktat om det är högskola annat, eller om det är andra typer av erfarenheter med sig. Man har gjort någonting innan, att ta tillvara dem på ett bättre sätt. När det gäller de här mer legitimerade yrken eller de här mer kan vi säga, hög- eller eftergymnasiala utbildningarna, så ofta så är de ju då kanske inte alltid applicerbara. Men jag har ju hört, ärligt talat, Anduina, jag kan inte exakt, men vad jag har förstått, ibland får man ju läsa om hela sin utbildning. Ja. Och det verkar verkligen vara slöseri. Någonting måste ju finnas med detta. Och då menar jag det här med validering. Man måste kunna på något sätt bedöma vilka delar som möjligtvis då behöver kompletteras. Men inte att du ska behöva sätta dig i skolbänken i 5 år igen. När man redan gjort det i sitt hemland. Det verkar ju helt tokigt.
Ja. Verkligen. En annan del då, mot segregationen är ju brottsligheten i dessa segregerade områdena.
Ja.
Vad tänker vi kring det? Vad vi vill göra för att förbättra det?
Nej, men så är det ju. Vi har ju brottslighet i hela Göteborg, men särskilt utsatta så är ju våra segregerade och våra förorter, så är det. Och det är just det faktiskt, ärligt talat, därför också. Vi har det begreppet som jag egentligen vill se över, om jag ska vara ärlig. Jag tycker vi behöver titta på mer. Ett annat typ av mått som mäter med socioekonomiska, alltså andra delar, utbildningsbakgrund och helt annat. Man väger in alla faktorer, man också kan titta på hela stan. Men nu har vi polisens modell, och i botten så handlar det just om brottslighet. Mm. Alltså hur utsatt är stadsdelen för det? Hur benägen är man att anmäla brott? Hur hög tillit finns det? Men också sånt där polisens rörlighet. Och då är det ju våra utsatta, särskilt utsatta områden, som är extra utsatta. Så är det ju. Det är ju därför de heter så också. Och då är det så här att jag tycker i debatten nu så blir det lite grann så här. Ja, det snackas mycket om fler poliser och skärpta straff. Det är nästan blivit inflation i det, höll jag på att säga. Ena kör på sig på den kanten. Eller då, om jag ska vara lite åt andra hållet, på vänstersidan. Ja, men det är bara förebyggande, förebyggande och mer fältare löser och så. Jag menar att det är både och. Och jag tycker på det. Alltså, vi är det partiet som idag har lösningar för båda delarna. Vi behöver gå in med skärpta straff. Vi behöver många fler poliser som är ute i yttre tjänst, men också som utreder brotten. Och vi behöver bura in dem som yrkeskriminella på toppen här. De behöver bort från gatan, så är det. Det går inte att säga någonting annat, och det ska vi göra. Men då måste polisen ha resurser. Moderaterna snackar om det. Socialdemokraterna har levererat. Det är vi som har byggt ut polishögskolorna i Malmö och Borås. Det är vi som nu levererar. 10 000 fler till 2024. Vi har ett nytt mål om 50 000 till 2032 inom polismyndigheten. Många av de här då, ungefär 2/3, ute patrullerande, alltså yttre tjänst. Det är viktigt, och det måste vi få till. Men Vi kan bygga ut fängelser, vi kan skärpa straff, vi kan ha 100 000 poliser. Det hjälper inte om vi inte stryper nyrekryteringen till gängen. Och där har vi ett stort problem idag. Ibland brukar jag säga gäng och häng. Alltså gängen, de som är kriminella och så vidare. De har en grogrund att de här rekryterar i hängen. Vilket ofta är väldigt unga, ofta pojkar, killar. Inte alls, tyvärr. Jag har ju varit i kontakt med socialtjänsten i Göteborg. Vi pratar mellanstadiebarn idag. Vi pratar inte liksom ungdomar, vi pratar barn. Vi pratar barn kanske i 9-10-årsåldern som för första gången får liksom... får det sedda. De blir någonting. Ja. De är ute på gårdarna sent på kvällarna. Där finns de här gängen. De är som liksom villebråd för dem. Och de är jätteschyssta och trevliga. De blir någon. De blir sedda. De får en uppgift. Kanske speja och hålla koll på ett hörn där borta. Ja. De får kanske, inte vet jag, godis i början. Jag har ju hört historier allt från telefon och cyklar. Och annat. De får liksom i betalning. Och blir jättelyckliga för det givetvis. För helt plötsligt så blir de någon. De får en roll. En helt fel roll naturligtvis. Så vi måste strypa nyrekryteringen. Och då är det så här, då är det inte raketforskning, utan det här handlar om att ge möjligheter då för, i det här fallet vår socialtjänst primärt, att de får resurser att jobba med det. Vi vill införa speciella gängenheter som jobbar dedikerat och punktmarkerar de här gängen och försöker också få till då att hoppa av och gedigna avhopparprogram, för det har vi inte då. Det, i våran skuggbudget i Göteborg så har vi lagt stora ekonomiska resurser just på de här delarna, för att staten bygger ut polismyndigheten, nationella skärper straff, vi behöver fler fängelser, men vi måste göra vår roll lokalt. Och då har vi avhopparprogram, vi har gängenheter. Längst ner, eller i hela basen kan man säga, den viktiga delen, det här jag menar med att jobba både och, det handlar också om att lägga på riktigt resurser till förskola, skola och gymnasiet. Att varenda unge i Göteborg som går ut med godkända betyg har så mycket bättre förutsättningar att inte hamna i kriminalitet. Det är sån... Det finns i princip alltid ett skolmisslyckande bakom de som hamnar in i gängkriminalitet. I princip alltid. Därför är det, du måste klara både och. Du måste kunna skärpa straff, köra hårt mot buset, de ska buras in där. Du måste jobba med gängen, avhoppa, strypa, nyrekrytering. Och du måste jobba med skolan så att vi på sikt, i den bästa världen vill vi inte att någon landar där. Och då går man igenom skolan med godkända betyg, kommer ut i jobb, kan försörja sig själv. Det är ju det långsiktiga målet. Men göra både och, det saknar jag i debatten. Och där står Socialdemokraterna. Vi vill jobba med båda delarna, klara både det här hårda taget men också det förebyggande. Det är jätteviktigt för oss.
Ja, men verkligen. En annan grej där du tog upp ju avhopparprogram och så. Det är ju många killar nu som hamnar bakom i fängelse då. Men när de väl kommer ut så vill de alltså gå vidare och lämna det där bakom sig. Men de har ju inte möjligheten där... De har ju prick på registret, de kan inte få jobb. Så de bara känner, vet du vad, det enda sättet jag kan försörja mig just nu är att gå tillbaka. Vad vill vi göra för att alltså, underlätta för dem? Och du vet, ändå, du pratar om avhopparprogrammen, vill du gå mer i detalj kring det?
Ja, men absolut. Och där har vi, det är en väldigt kritisk period. När man har avtjänat sitt straff, vilket också i Sverige då är ju kriminalvård, så att även på anstalten så får man ju, man kan ju plugga och så vidare. Så det finns ju en delar i också själva när du är inlåst, så också där du har en form av rehabilitering om man säger så. Men vi vet ju att när du kommer ut så är det ett enormt riskmoment just där och då. Det finns ju de gamla felaktiga kompisarna som står ju många gånger där och väntar. Och det är ju viktigt att samhället är där och väntar.
Ja.
Och fångar upp den här personen. Och nu tappar jag namnet där. Vi har ett bra program som man hade på Hisingen som vi har velat sprida. Och jag tror vi fick igenom det förslaget av opposition här som vi sprider över hela Göteborg. Som handlar just om det här riskmomentet när du kliver ut. Jag tror det är insluss kom jag på nu. Jag satt där precis nu. Bra ord för övrigt. Där vi fångar personen och där man sätter in åtgärder kring den här personen för att just komma ut och hitta en annan väg ut. En legal väg och där du kan försörja dig eller komma in på en yrkesutbildning eller liknande. Så hitta en annan väg ut för att just klippa det här farliga läget som är precis när du kommer ut. Va?
Ja.
Men det är återigen, det är ju vi tillsammans då via ihop med oss och även givetvis kan vara civilsamhällsorganisationer och så vidare i samarbete som behöver finnas där på plats och möta upp så att säga, den goda sidan mot den dåliga sidan. Då.
Ja, verkligen.
Ja. Jonas, klockan tickar.
Yes.
Det är inte så många minuter kvar.
Okej, nej. Det går fort.
För att, visst är det så att du ska ju iväg på en dörrknäckning också?
Det stämmer det.
Ja.
Det stämmer det.
Vart bör det här?
Det blir nu ska vi tänka, Mandolingatan ja, var det, tror jag, för min del. Ja, yes. Vi är ju överallt i stan, men för mig var det Mandolingatan ikväll. Ja.
Ja. Är det något sista, Jonas, som du vill ta upp nu?
Nej, det är det väl inte. Utan jag tänker på är att har vi chans att prata med lyssnarna här. Att nu är det ju val här, det tickar ihop. På söndag är ju sista dagen. Sen är det 4 år till nästa gång. Och nu har man ju chansen att göra sin demokratiska skyldighet, som jag brukar säga. Och det är stort. Det är faktiskt tyvärr allt färre människor i världen som har möjlighet att påverka på demokratisk väg. Och det är alltså allvarligt. Men det kan vi i Sverige. Och jag brukar säga det, man kommer aldrig hitta ett parti där man håller med 100%. Men jag hoppas ju naturligtvis på många röster som möjligt för Socialdemokraterna, som är verkligen ett parti som på riktigt vill bryta segregationen, pressa tillbaka brottslighet, kriminalitet, men också ta demokratisk kontroll över välfärden, sätta välfärden först. Och det här vi pratade om innan, Jesper, bostäderna, att också driva frågan, stoppa ombildningar, rädda hyresrätter för Göteborg, där bor vi tillsammans. Det är viktigt. Så en röst på Socialdemokraterna, det är ett röst för ett jämlikare Göteborg. Och en röst på att verkligen driva välfärd och kamp mot segregation.
Absolut. Och se till att gå ut och rösta senast på söndag. Så 8 på söndag stänger ju vallokalerna. Ha.
Ja. Ska vi åka iväg och knacka?
Ja, men jag tänker det.
Ja, vi gör så.
Ja, bilen går varm nästan här dagar. Runt om i stan.
Tack för att ni har lyssnat på A-radion denna eftermiddag på 88,0 MHz.
Ja, och som sagt, glöm inte att rösta, så ses vi snart igen. Tack så hemskt mycket, Jonas, för att du var med oss här idag.
Absolut.
Tack så mycket.
Ha det gott.
Ha det gott.
Hej, hej.
Hej då.
Hej då.